första. Ja. Jag heter Kim.
Och jag heter Julia. Varmt välkommen tillbaka. Idag så ska vi lyssna på Therese Albrektsson. Och hon är ju föreläsare, författare och inspiratör. Det här ser vi verkligen fram emot, så nu rullar vi intervjun.
Therese, vad innebär välmående för dig?
Välmående är ju väldigt brett, men för mig innebär det ju att man har hälsa och känner att man trivs med livet. Och jag själv har ju varit med om mycket upp- och nedturer i livet. Så att ju längre tiden har gått, desto mer uppskattar man bara att få leva och vara i nuet.
Du har ju skrivit böcker och du föreläser och träffar väldigt många ungdomar också. Och pratar en hel del om välmående och så vidare. Hur kan man göra? Kan man träna det?
Verkligen. Och idag i denna föränderliga, snabba värld och att vi är ett av världens mest digitaliserade länder, så krävs det ju än mer att man jobbar aktivt med sin hälsa. Och det ser man väl bara när man framförallt möter med många ungdomar och många mår dåligt, så är det viktigt att jobba aktivt både med att träna men också bli mer medveten.
Har du också märkt att det är väldigt lätt att växla ohälsa, psykisk ohälsa med psykisk hälsa? Så fort man pratar om psykisk hälsa så hamnar man då på ohälsasidan istället.
Verkligen, och det är ju lite mer sexigt, om man ska säga det så, att prata om psykisk ohälsa. Och det är ju en jätteviktig del att prata om det med, såklart. Men jag själv gillar ju att prata mycket om psykisk hälsa och välmående, och att vi jobbar mycket mer förebyggande med de här frågorna.
Hur kan man träna välmåendet?
Det finns en uppsjö av metoder och verktyg, såklart. Men, och jag tycker att det är viktigt att man är medveten först. Att man skapar sig en självkännedom. Vad är det jag behöver? För vi är ju olika människor. Jag själv har jobbat med mental träning i massor med år. Men mådde väldigt dåligt under en period för några år sedan. Och insåg att jag behöver ju faktiskt mycket mer komma i form med de basbehoven som rörelse, kost, sömn. Så det var det jag var tvungen att lägga mycket fokus på. Så självkännedomen är ju A och O för att veta vad just du och jag själv ska fokusera på. Men sen brinner jag själv mycket för mental träning, eftersom det är det jag har jobbat med till och från under de 15 senaste åren.
Hur kan man jobba med hjälp av mental träning för att höja sitt välmående? Vad gör du då när du jobbar med mental träning?
Ja, där finns ju också massor. Men jag själv gillar ju mycket med att göra det enkelt i vardagen, så att det verkligen blir gjort. Och en sak är ju att jobba mycket med reflektionsmetoder. Där allt ifrån några enkla grejer som att tacksamhetsdagbok, reflektion, gå igenom vad man har gjort bra om dagen, så man hela tiden försöker styra tankarna till det positiva. Som sagt, tacksamhet, att bli mer tacksam i vardagen, som är en viktig del. Sen jobba med acceptans, som jag själv tvingats mycket då jag själv har, om jag drabbades av en, fick vara med om en olycka där jag fick små blödningar i hjärnan. Var en väldigt tuff period där man hade varit i ropet och wow, allt livet lekte, och sen acceptera att man skulle ta små steg i vardagen, lära sig kunna gå 5 minuter om dagen, kunna gå 10 minuter. Då är acceptans en viktig del i självledarskapet som jag valde att fokusera på. Att acceptera nya nuläget, att acceptera och utgå från de förutsättningar man har här och nu och inte tänka så mycket på det som man inte kan påverka.
Är du en annan Therese före och efter olyckan?
Ja, det är jag verkligen. Innan så såg jag inga begränsningar i någonting och körde på i 2000 km i timmen. Men jag insåg också att jag är en människa av kött och blod, och då är det viktigt att vara noggrann med vad jag lägger min tid, vad jag väljer att fokusera på. Att vara mycket mer noggrann med återhämtning och så att kroppen håller, och att helt enkelt bygga ett hållbart liv och en som funkar för min kropp.
Det är väldigt många som har 1000 järn i elden, framförallt då också om man har en familj och man ska ta hand om barnen och man ska skjutsa hit och dit och man ska ha ett arbete. Och som du som är också en entreprenör och har 1000 miljoner järn i elden, att missa det här med återhämtning.
Verkligen, och det, förr så kunde jag ju tänka att återhämtning, ja, men det var ju något jag kunde göra sen. Sen när jag blir äldre och ska lägga mig på soffan. Men jag inser att om jag inte har återhämtning och reflektionstid i vardagen så kommer jag inte kunna hålla långsiktigt. Så att det är en oerhört viktig del som jag lägger mer och mer tid på. Och också när jag ser, framförallt som du pratar om barn, när man ska få ihop livspusslet och då går livet i 180 och man glömmer av det här med reflektion, stanna upp, se är jag på väg åt rätt håll så jag inte hamnar i någon negativ spiral. Vi är ändå Europas mest stressade folk över att få ihop familjeliv och arbetsliv, och då måste man bli mer medveten om hur man lever sitt liv så man inte hamnar i det som extremt många människor av oss hamnar i, alltså just utmattning och stressrelaterad psykisk ohälsa.
Vad kan man göra då?
Det finns ju många delar, men just om man tänker kring barn, jag skrev en bok Dålig mamma eller superkvinna om det här med barn och karriär, hur vi får upp de orimliga kraven, och det var ju en viktig del att skapa medvetenhet just som jag själv inte hade alls koll på, att innan vi får barn så är kvinnor och män ungefär lika mycket sjukskrivna. Men efter vi får andra barnet så är kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna som män. Och det är klart att om man är mer medveten om att det är där många hamnar i kvinnofällan och ska sköta allting. Vi är på jobbet som att vi inte hade några barn och vi tar hand om barnen som om vi inte hade något jobb. Och det är klart att den ekvationen inte går ihop. Så att då stanna upp och se vad det är att ta bort. Vi bara fyller på vårt liv hela tiden med olika grejer. Men också bli mer noggrann. Vad är det att ta bort? Vad är det jag ska prioritera i livet? Det är ju några år där man ska göra allt samtidigt. Man ska bygga hus, skaffa barn, familj, hela kittet. Och samtidigt klättra i karriärstegen. Men då måste man också säga nej till någonting. För genom att säga nej till någonting så säger man också ja till något annat.
Och det är det som är så paradoxalt, att när vi har det så bra som vi har då, liksom, som du nämnde, bilda familj och bygga hus och skapa karriär och så vidare då, liksom, och ändå får det att må oss dåligt. Om jag nu skulle vara en mamma som är i den situationen just nu och frågar dig, nej men vad gör jag nu då? Jag är fullt upptagen och så vidare. Kan du ge mig 3 saker? Vad ska jag göra? Jag mår dåligt.
Ja, nej men så att säga, först tycker jag att det är viktigt att bli mer medveten om. Så att, var lägger jag min tid? Jag vet till exempel när jag var föreläst för inte så länge sedan så fick alla gå igenom, göra en liten kartläggning av var man la sin tid. Så jag hinner inte träna, jag hinner inte göra det. Men börja med små steg då. Att röra sig vet ju alla är bra för den psykiska hälsan och stressreducerande. Men du kanske inte behöver gå till gymmet och vara där i 2 timmar då. Du kanske kan börja med att promenera en 20 minuter om dagen till exempel. Eller du kan ta bort en del av det scrollandet på mobilen som vi tror att vi inte lägger så mycket tid på. Men som vi människor lägger mycket mer tid än vad vi tror. Alltså börja med de små stegen i rätt riktning så blir det stora effekter på sikt.
Och då kan vi skicka med en tips då liksom, så att det finns ju i de flesta mobiler, i alla fall i Apples produkter då liksom, kan du se skärmtid. Så du som tänker att det blir inte så mycket scrollande, titta på din skärmtid varje dag och kanske sätta upp det då liksom. Jag ska minska det lite grann varje dag så kan det bli lite mer bättre.
Ja men verkligen. Som sagt, medvetenheten är ju viktig, för om du inte vet själv vad det är du gör eller vad du lägger din tid på så är det svårt att skapa de förändringar eller förbättringar som behövs.
Kan du se någon skillnad idag efter pandemin när det gäller välmåendet allmänt?
Ja, det har kommit många studier som har gjorts och det är klart, många har ju mått sämre av pandemin, både kring ensamheten men också oro för ekonomi och att inte kunna göra det man vill. Och antingen har man sjuksköterska som har jobbat dygnet runt, eller så har man entreprenörer som har haft jättetufft för att få ihop sin restaurang eller ekonomi och anställda och anställningar. Men det har ju också många kommit ner i varv, inte upplevt den här stressen att vara med på allt. Jag vet, jag har fått många som har skrivit, gud vad skönt, jag upplever inte samma den här stressen att jag måste ha fullbokade kalendrar, eller ungdomar som inte lider lika stor utsträckning av FOMO, fear of missing out, att de måste vara med på allting överallt hela tiden. Så det finns ju både för- och nackdelar med pandemin och den psykiska hälsan.
Du möter ju många ungdomar också och föreläser även det i skolorna har du gjort. Och vad är det för behov dagens ungdomar har idag när det gäller välmående?
Vad jag upplever i alla fall så är det... Det är klart att det är olika från individ till individ och sådär. Men generellt så upplever jag att många pratar om psykisk ohälsa. Och det kan ju vara att det bara är upp- och nedgångar i livet. Det behöver inte alltid vara att man mår psykiskt dåligt för att pojkvän eller flickvän gör slut. Men då är det viktigt att ha just verktygen kring att hantera motgångar. För det är en del av livet. Det är någonting man måste acceptera att man kommer ha under hela livet. Och den som klarar att hantera motgångar bäst, ja, men det är den som mår bäst men också klarar att prestera bäst i längden. Sen tycker jag att det är lite hemskt att många upplever en slags ensamhet. Man tänker att många att ungdomar inte har den problematiken när de lever mycket genom digitala hjälpmedel idag, sociala medier. Men hur de ändå kan känna sig ensamma på många sätt. Och det tycker jag är lite hemskt. Och jag tycker ju att det är synd och hemskt att när man ser att 50% av alla 15-åringar mår psykiskt dåligt enligt Folkhälsomyndigheten. Ja, men då är det klart att vi behöver göra någonting. Och också få hjälpmedel och verktyg hur man ska hantera sociala medier och allting runt våra smarta telefoner.
Så vi behöver mer upplysning och mer information om hur man jobbar med välmåendet och ge verktyg idag?
Det är jag övertygad om. Så att vi inte heller bara hamnar i psykiska ohälsan, utan att vi jobbar mycket mer förebyggande.
Och då får vi passa på att göra reklam för Wake Me Up, en ideell organisation. Och de som är mellan 16 och 22 år har möjlighet att ladda ner en app som heter Wake Me Up och boka en professionell coach totalt utan kostnad.
Det är ju suveränt. För det finns många ungdomar som mår dåligt där ute. Och jag vet ju bara, men senast när jag var intervjuad, hade en tv-intervju då på SVT. Och efter det så fick jag så mycket föräldrar som hörde av sig och mådde dåligt över att deras barn, vilken hjälplöshet de kände och vilken maktlöshet de kände när sina barn inte mådde bra.
Så dessa hjälpmedel då liksom var mer närvarande, lite små steg i taget och skapa resiliens genom acceptans och närvaro.
Verkligen, och jag tycker också, alltså man ser att vi är ett av världens mest digitaliserade länder. Det finns ju inte all forskning som är klar kring vad det gör med oss, men vi vet ju att den är enormt beroendeframkallande. Och många ungdomar idag, och även vuxna, vi åsidosätter sånt som vi vet att vi mår bra av, alltså just basbehoven. Och det låter så enkelt, men det handlar ju också om att göra det, alltså sova bättre, röra på oss mer. Vi är ett av världens mest stillasittande folk, vilket också bidrar jättemycket till, till hur vi mår. Och just kost och att andas, reflektion, återhämtning och de bitarna med. Så där tycker jag att vi borde vara mycket mer vaksamma så att vi inte åsidosätter de delarna när vi är stressade.
Det ska vi ta med oss. Mm. Tack så mycket, Therese.
Tack så mycket själv och kul att jag fick vara med.
stort tack för den här intervjun. Fantastiskt att få höra på Therese och alla hennes insikter som hon har i och med hennes erfarenheter och upplevelser i livet. Och det är specifikt tre saker som jag skulle vilja ta upp och som jag tycker att vi alla egentligen ska ta till oss och använda i vardagen. Det första det är just det här att reflektera. Man pratar ju mycket om att man ska reflektera, men tar du dig faktiskt tid till att reflektera och får du in det i ditt schema? Det andra det är att acceptera, som Therese nämnde, att det finns saker i vår omgivning som vi är med om som vi inte kan påverka. Att då acceptera de känslorna som dyker upp och den situationen och göra det man kan med de förutsättningar man faktiskt har. Och det tredje är återhämta. Att verkligen spendera tid på återhämtningen också varje dag. Att det ska vara en del av vardagen och det är ingenting som vi kan skjuta på till framtiden, utan det är någonting som vi behöver få in. Så reflektera, acceptera och återhämta. Det är det jag tar med mig från den här intervjun.
Vi brukar alltid avsluta då med en liten övning, tips hur du kan jobba med ditt välmående. Och för att återkoppla till intervjun med Therese, det här med medvetenhet, att öka sin medvetenhet om tiden. Så till den här övningen behöver du papper och penna. Skriv ner områden i ditt liv där du ägnar din tid åt. Det kan handla om jobb, familj, fritid, motion, vänner, personlig utveckling, ekonomi eller andlighet. Vilka områden du nu tycker är viktiga i ditt liv, skriv upp dem och reflektera över hur mycket tid använder du i varje område. Och därefter, hur skulle du vilja använda din tid till? Och där börjar medvetenheten och din resa mot bättre välmående. Vi vill passa på att be dig att rekommendera också våran podd, Välmåendepodden, till dina vänner och grannar och alla de som du känner. Och vi har också Instagramkonto.
Precis, och där heter vi Välmåendepodden, men utan prickar. Välmåendepodden blir det faktiskt. Så följ oss gärna där och där kommer vi också lägga ut lite citat och påminnelse om övningen som ni får varje vecka.